Podplay.
Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Washington DC sjuder av lycka. Efter 4 års inbördeskrig är freden äntligen här. Nu går stadens invånare man ur huset i den mörka aprilkvällen för att fira. Tusentals människor sluter upp i ett långt fackeltåg. Och på sin färd genom huvudstaden ropar de ut sin glädje och lättnad. Slutligen når de fram till Vita huset. En väldig kör med röster ropar på presidenten. Ett tal, skriker de. Ge oss ett tal. På andra våningen öppnas ett fönster. I den stora öppningen står en långsmal man med ett grånande skägg. President Abraham Lincoln ger folket vad de vill ha. Och hans ljusa stämma färdas över folkhavet. Han hyllar generalerna och soldaterna som kämpat hårt. Och hoppas att landet nu kan enas och blicka framåt. Och som i förbifarten nämner han att i framtiden bör alla svarta män som slagits för unionen ha rösträtt. Bland åhörarna står en stilig ung man med prydlig mustasch. Och när han hör presidentens tal börjar blodet koka igenom. Till sin kamrat säger han: "Det här blir det sista tal han ger. Gud hjälpe mig. Jag ska ta koll på honom." Sen vänder John Wilkes Booth på klacken och försvinner in i folkmassan.
Du lyssnar på historien om Abraham Lincoln, mannen som växte upp i en timmerstuga och idag tillägnas hela monument. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. När Abraham Lincoln håller tal den 11 april 1865 är det efter 4 års inbördeskrig i USA. Nu drömmer presidenten om försoning och en framtid där svarta män har rätt att rösta. John Wilkes Booth, som blir så förbannad av talet, är en känd skådespelare och sympatiserar fullkomligt med de besegrade sydstaterna. Innan Lincolns tal ens är slut tar en mörk plan form i hans huvud. En plan som kommer sättas i verket på en teater i huvudstaden, ändra världshistorien och påverka USA ända fram till våra dagar. Men hur kan presidenten väcka sånt hat hos en av sina medborgare medan miljontals andra amerikaner samtidigt beundrar och stöder honom? Det måste vi ta reda på innan vi fortsätter till teatern och det stora drama som väntar där. Därför kommer vi kliva bakåt i tiden till en plats som skiljer sig drastiskt från Washington DC:s gaslyktor, teatrar och politiska borgar. Kentuckys skogar är en vild, obebyggd plats år 1809. Det är här Abraham Lincoln föds den 12 februari i en timmerstuga med stampat jordgolv och utan fönster. Hans pappa Thomas sliter hårt som snickare och jordbrukare för att få livet att gå ihop. Abraham har en äldre syster och en yngre bror tillkommer ett par år senare men blir bara ett par dagar gammal. När Abraham föds är Kentucky en slags gränsstat. USA har territorium västerut, men nybyggarna har knappt hunnit bosätta sig där. Så de som bor i Kentuckys vildmark befinner sig på utkanten av det amerikanska samhället. Här finns varken vägar eller rättsväsende. Däremot gott om faror. Vilddjur och naturens krafter såklart, men också anfall av de stammar med urinvånare som tvingats flytta på sig. Ofta med våld och tvång när nybyggarna närmat sig. Abrahams egen farfar dödas i ett sånt anfall. Gränstrakterna är alltså livsfarliga och svårt prövade. Men löftet om mark och chansen till ett rikare liv lockar ändå en stadig ström av människor.
När Lincoln föds så är ju fortfarande de här områdena västern. Sen flyttar ju västern, vi tänker kanske på västern långt bort mot Klippiga bergen. Men det här är ju fortfarande västern. Det håller på att bli delstater som tar form.
Det här är David Östlund, docent i idéhistoria och forskare vid Södertörns högskola.
Och hans pappa försöker starta småjordbruk och misslyckas med det och få sätta Lincoln i jobb som barn.
Abrahams tidiga år präglas av fattigdom och flera flyttlas inom Kentucky. Familjen tar sig till nya markplättar där de hoppas att livet ska bli lite bättre. Det blir det sällan. Till slut, när lille Abraham är 7 år gammal, hamnar familjen några mil norrut i delstaten Indiana. Men det är ingen lekfull barndom. Istället kräver nybyggarlivet hårt jobb från unga år. Till exempel måste han hjälpa pappa Thomas bygga det nya familjehemmet och odla jorden. Mamma Nancy är ingen latmask heller. Hon är smart och klipsk, trots att hon varken kan läsa eller skriva. Dessutom är hon driven och manar ofta på sin make med nya idéer om hur de kan utveckla jordbruket. Lille Abraham håller sig mest till sin mamma eftersom han och pappan aldrig riktigt begriper sig på varandra. Men 2 år senare, när Abraham är 9, slår tragedin till. Mamma Nancy dör och Abraham sörjer henne oerhört. Det dröjer dock inte länge innan en ny modersfigur kliver in i den mörka timmerstugan. Pappa Thomas gifter nämligen om sig året därpå med en kvinna som heter Sarah. Hon flyttar in med sina 3 barn och timmerstugan blir ännu trängre än förut. Styvmamman Sarah och Abraham klickar direkt och han kommer älska henne livet ut. I sitt stora flyttlass har Sarah dessutom packat med en lärobok i stavning och grammatik. Trots att hon själv knappt kan läsa ett ord gör hon allt hon kan för att barnen ska lära sig alfabetet. Abraham slukar den nya kunskapen. Mer eller mindre på egen hand lär han sig läsa och skriva på en tid när många vuxna grannar inte ens kan skriva sin egen namnteckning. Och det är nog lika bra, för hans utbildning sker minst sagt stötvis. Han får gå i skolan när det finns tid över från gårdssysslorna.
Han hade väldigt lite skolutbildning. Han hade viss skolutbildning, men väldigt lite. Och att han är självlärd, läser så det knakar. Och det verkar hans pappa ha varit ganska motsatt. Så att han är inte uppmuntrad så, och det finns väldigt lite förutsättningar i omgivningen som gynnar att han kan studera och sådär.
När han väl får gå till skolan blir det promenader på många kilometer genom väglös skog och mark. Men det är det värt, för i skolan finns ju fler böcker och Abraham läser dem med omättlig aptit. Så fort han blir klar med en bok börjar han på nästa. När han tagit sig igenom hela den lilla bokhyllan läser han om böckerna och läser flera långa stycken utantill. Bland favoriterna finns en bok om George Washington, gamla grekiska fabler och Shakespeares pjäser. Abraham hjälper till på gården under hela tonåren. Ibland lånar pappan ut honom till några granngårdar mot en liten peng. Den långa pojken är en flink arbetare och riktigt duktig på att hugga ved och resa staket. Den unge Abraham är nämligen råstark. Allt slit på gården och röjande i skogen har gjort sitt, vilket säkert ger honom en hel del extra knäck i trakten. Allt han tjänar läggs dock i hushållskassan. Så kommer det vara tills han fyller 21 och blir myndig. ...1830, när han fyller just 21, flyttar familjen ännu en gång. Nu till delstaten Illinois. För 71:e gången i sitt liv hjälper Abraham pappan att staka ut ny mark, bryta jorden och bygga ännu en stuga. Men detta är sista gången. När han lägger ifrån sig såg och hammare känner Abraham att han gjort allt som plikten kräver av en god son. Kroppsarbete har han fått nog av. Nu är det dags att bli sin egen lyckasmed och bana en ny väg för sig själv. Efter en tids resa genom Illinois hoppar den långsmala Abraham av en flodbåt i samhället New Salem. Här bor knappt ett 30-tal familjer på leriga gator med doften av hästdynga i luften. Men här finns allt man kan begära av en stad i gränstrakterna. Sheriff, smedja, stall och saloon till exempel. Det är alltså en tvättäkta vilda västernstad. Här slår sig Abraham ner 1831 och får jobb bakom disken på en lanthandel.
Han blir ju små affärsidkare från början. Han driver den lanthandeln tillsammans med en kompanjon också. Men hans ambitioner är ju väldigt snart att han pluggar för att bli jurist på egen hand. Och han har väldigt tidigt politiska ambitioner. Så att han är ju politiker redan som 21-åring, så försöker han komma in i delstatskongressen i Illinois.
När Abraham kommer till New Salem är han över 1,90 lång med tjockt kastanjebrunt hår, utstickande kindben och en rejäl näsa. Över pannan vilar ett lite sorgset uttryck. Men trots det sorgsna uttrycket är Abraham en trevlig och rolig ung man. Han har gott humör och otaliga skämt i bakfickan. Dessutom är han en flitig arbetare och blir snabbt ett uppskattat nytillskott i New Salem. I lanthandeln hjälper han folk med brev de fått men inte kan läsa själva. En gång sägs det. Vandrar Abraham en halv mil efter en kund när han insett att han gett några cent för lite i växel. Inte undra på att byborna kallar honom Honest Abe, ärlige Abraham.
Han är lång och gänglig och klär sig illa och en ganska grovkornig typ, fastän han också läser litteratur och citerar Bibeln och sådär. Man uppfattar honom knappast som en blivande president. Det finns inte på kartan förrän i slutet på 1850-talet, tror jag.
Men han har ännu en uppskattad sträng på sin lyra. Han är nämligen en fenomenal brottare. Med sin långa räckvidd och explosiva styrka är Abraham som klippt och skuren för sporten. Som på den här tiden mest liknar ett gatuslagsmål. Det är inte så att han går ut och letar bråk. Han brottas för att det är roligt. Men vid minst ett tillfälle gör han det också för att sätta traktens översittare på plats. Efter detta stiger hans kurs i New Salem ordentligt. Men Abraham vill framåt i världen. Han är driven och ambitiös och vill utveckla sig så mycket han kan. Därför bestämmer han sig för att plugga juridik efter ett par år i New Salem. Någon skola har han inte råd med. Han lånar därför lagtexter och böcker av vänner och pluggar på lediga stunder i lanthandeln och hemma på sin torftigt inredda kammare.
Och då är det också spännande att han skolar sig till jurist och så småningom också blir en väldigt erfaren jurist. Det präglar ju hans sätt att vara politiker. Hur man argumenterar, i en domstol, om man är försvarsadvokat som han oftast var, så är det ju också samma slags teknik som att man argumenterar för en sak som politiker. Så han blir ju väldigt tidigt också den här skicklige talaren som är bra på att lägga fram argument.
Parallellt med jobb och studier engagerar sig Abraham politiskt. Han tycker regeringen borde hjälpa fattiga i samhället med sånt de behöver, men inte kan ordna själva. Han ställer upp i val till delstatsförsamlingen 1834 och vinner en plats som medlem i Whig-partiet.
Och Whigs av tradition står för att den federala staten ska ha ganska mycket inflytande, medan demokraterna tenderar att vara frihandlare. Och det är väldigt mycket småjordbrukarnas intresse. Och då blir också Whigs lite grann de som krattar manegen för industriintressen. Så de är ofta kopplade till större städer och sådär. Men Lincolns karriär kommer ju att präglas av slaverifrågan framför allt. Och då blir det den här dynamiken att delar av partiet Whigs kommer att bli kärnan i det republikanska partiet som bildas i mitten på 1850-talet, just som slaverimotståndspartiet.
I samma veva som han blir medlem i Whig-partiet hinner unge Abraham förälska sig. Men lyckan blir kortvarig, för den unga kvinnan drabbas plötsligt av en sjukdom och dör vid 22 års ålder. Abraham blir kraftigt deprimerad. Och resten av sitt liv kommer han svänga in och ut ur djup melankoli. 1837 får han sin advokatlicens efter omkring 3 års hårda studier på egen hand. Nu bär det av mot nya spännande vidder. Illinois nya huvudstad Springfield, närmare bestämt. Jämfört med New Salem är det rena metropolen. Här i den nybyggda präriestaden bor nästan 1300 människor i tegelhus på flera våningar och i fina villor. Här finns herrskap med hög hatt och damer i utsmyckade klänningar. Sån rikedom har Abraham aldrig sett förut. Själv är han långt ifrån förmögen när han hoppar av sin lånade häst, borstar av sig vägdammet och kliver in på ett billigt pensionat. Han har inte råd med ett eget rum och kan inte betala förrän han kommit igång som advokat. Dessutom måste han låna pengar till rena lakan. Men ägaren förbarmar sig över den långa främlingen och Abraham får en delad sängplats. Ja, han delar alltså säng med en främling i sin nya hemstad Springfield. Det gäller ju att jobba sig upp och göra ett namn för sig innan man kan få de saftiga fallen. Så Abraham blir prärieadvokat. Som namnet antyder innebär det att sadla på en häst, packa sadelväskan full med lagböcker och ge sig ut på långa turer genom vildmarken. Han tar alla fall han kan få, även om de sällan handlar om mer än några enstaka dollar och inte är särskilt glammiga. Men Abraham tar sig an varje fall med samma hängivenhet. För det som är rätt. Och den som felat måste hållas ansvarig.
Jo, det här att man talar om det som om honom som prärieadvokat, det är väl egentligen det här att fortfarande är Illinois västern vid den här tiden. Vi tänker ju på prärien längre bort väster, kanske från västernfilmer och så. Så det är väl mer ett sätt att benämna det här att han är en självlärd, att det är lite vilda västern på det sättet. Och han tar ju då uppdrag och driver ju de ståndpunkter som han blir betalad för att driva. Men ibland så visar sig också det där att han har principer också. Men det är inte självklart, det är ju alltid den affärsdrivande verksamhet som han sysslar med som advokat också.
Hittills har vi pratat mycket om allt Abraham är duktig på. Och visst har han många talanger han slipar och försöker förbättra. Men ett område där han är riktigt tafatt är med damerna. I deras sällskap blir den annars självsäkra, vältaliga mannen lågmäld, tystlåten och blyg. Men nu i Springfield slår blixten ner i Abrahams hjärta en andra gång i livet. Föremålet för förtjusningen heter Mary Todd. Hon är rapp, högutbildad och elegant. Van vid baler, stora middagar och förnäma salonger. Hennes familj tillhör stadens grädda med gott om kontakter runt om i hela landet. Och hon faller för Abraham trots hans lantliga framtoning, fumliga närmanden och bedrövliga färdigheter på dansgolvet. 1842 gifter sig den 33 år gamle Abraham med sin Mary i en liten ceremoni och året därpå föds en son som får namnet Robert. Totalt kommer det bli 4 söner och Abraham är en hängiven, rolig pappa. När han kommer hem från sina långa jobbresor på landsbygden leker och skojar han med pojkarna och roar dem med historier. Men familjelivet kommer också kantas av små prövningar på det lider.
Den bild jag har fått var att det var ingen väldigt varm relation det här, utan gick lite knackigt. Först hade de förlovat sig och så slog de upp förlovningen och så tog de upp den igen. Och det kan också ha en bakgrund här att Lincoln hade som barn förlorat sin mamma och sen när han var väldigt ung förlorade han sin stora syster som var som hans mamma. Och sen hade han också förlorat en fästmö tidigare. Så det var nog lite laddat också.
Första året som gifta sparar paret varje cent och lyckas ta sig från ett sjaskigt pensionat till en egen lägenhet. Efter ytterligare några månader har de tillräckligt med pengar till ett hus. Medan han lär sig familjelivet växlar Abraham upp de politiska ambitionerna. Så 1846 ställer han upp i ännu ett val. Den här gången är det en plats i representanthuset i Washington DC som står på spel. Han håller tal efter tal på rangliga plattformar där hans ljusa röst på något sätt överröstar de plumpa publikerna. Och det lönar sig. 1847, året han fyller 40, bär det av mot landets huvudstad och den lagstiftande församlingen. Washington DC är den största stad han någonsin sett. Här finns över 50 000 invånare och landets nervcentral. De pampiga, nyklassicistiska palatsen där kongressen möts och presidenten bor. Den lantliga Abraham kanske känner sig malplacerad i Washington. Det blir i alla fall ingen större succé här. Hans största bedrift är att kritisera USAs nystartade krig mot Mexiko och stödja ett misslyckat försök att förbjuda slaveriet i huvudstaden. Slaveria. Vi befinner oss ju i en tid när över en tiondel av USAs befolkning är förslavad, betraktas som egendom och tvingas arbeta under gräsliga villkor. Det är en brännhet fråga i politiken. För landet växer ju och nya delstater tillkommer med jämna mellanrum. Då dyker alltid frågan upp. Ska den nya staten tillåta slaveri eller inte?
Ja, man brukar säga att det här är ju den stora paradoxen med USA. USA bildas genom revolutionskriget för att vara den första moderna demokratiska republiken. Thomas Jefferson förklarar att alla människor är födda jämlika. Och det är något som Lincoln ständigt hänvisar till. Men Thomas Jefferson är själv en stor slavägare och så har man detta slaveri som system. Det blir ju en kompromiss när man skriver konstitutionen. Bara några år efter konstitutionen skrivs, precis i slutet av 1700-talet, så blir plötsligen slaveriet väldigt mycket mer lönsamt än vad det hade varit. Delvis på grund av en teknisk uppfinning, nämligen bomullsrensningsmaskinen, som gör att slavarbetskraft blir plötsligen väldigt, väldigt ekonomiskt lönsamt och viktigt i sydstaterna där man producerar bomull. Det här är den stora konfliktfrågan ända fram till inbördeskriget.
Det är tyvärr inte så enkelt att ett parti är för slaveri och ett annat emot. Frågan delar båda de stora partierna, Demokraterna och Whig-partiet. Men överlag kan man säga att i de norra staterna är fler emot slaveri och vill inte att det sprids. I sydstaterna är många fler för slaveri och ser gärna att nya stater tillåter det. Abraham vill inte se slaveriet spridas. Han tycker det är moraliskt fel, okristet, och dessutom sänker USAs status i världen. Däremot är han inte någon uttalad abolitionist vid det här laget. Alltså den falang som vill att slaveri ska totalförbjudas i hela landet. Men under tiden i Washington DC försöker han alltså förbjuda slaveri i huvudstaden, utan framgång. Efter två ganska ospektakulära år i kongressen återvänder han sen hem till Illinois. Väl hemma i det ständigt växande Springfield fokuserar Abraham fullt på advokatjobbet. Över hela delstaten har han rykte att vara skicklig, vältalig och dessutom en hygglig, rättvis och rolig man. Affärerna tar äntligen fart och Abraham tjänar över $1,000 om året under början av 1850-talet. Det är ingen dålig inkomst på den här tiden och en markant skillnad från hans utfattiga uppväxt. Men tiden i Springfield innebär också en otrolig sorg för Mary och Abraham. Deras andra son, Edward, drabbas av en sjukdom, möjligen tuberkulos, och blir riktigt svag. Efter flera veckors svår hosta ger den lilla kroppen upp. Men vilda västern är inte en plats där sörjande föräldrar kan släppa allt och bearbeta sonens död. Abraham måste fortsätta jobba. Under den här tiden lämnar han Whig-partiet, som är i fritt fall. Delvis på grund av dess otydliga ställning mot slaveriet. Istället går Abraham med i det nystartade republikanska partiet. De är däremot glasklara. Slaveri får inte spridas till något nytt område eller ny delstat. Med sitt stora stöd i Illinois blir han snabbt en av partiets ledare i delstaten. Och det är just slaverifrågan som drar tillbaka Abraham till politiken efter flera framgångsrika år som advokat.
När republikanska partiet bildas och Lincoln är med och bildar det förenas ju av den negativa attityden till slaveriet. Och då finns det en lång skala där Lincoln nog befinner sig någonstans i mitten. Han vill avveckla slaveriet på sikt, kanske helst skicka den svarta befolkningen till Afrika eller någon annanstans på sikt, men framförallt att stoppa expansionen. Slaveriet är ett problem som vi successivt måste avveckla eftersom det är oförenligt med grundprinciperna för en demokrati. Och då blir det viktiga för honom, det blir det här att inte låta slaveriet expandera till nya stater och att inte låta slavstaterna ta över kontrollen över USA utan att minska slavstaternas makt. Och sen finns det dessutom en fråga om ekonomi. Vad händer i de här nya delstaterna, territorierna, om man låter slaveriets ekonomi sprida sig?
1858 ställer Abraham upp i Illinois senatval som republikan. På motståndarsidan står en man som han känt i många år. En man som heter Stephen Douglas och är olik Abraham på ungefär alla sätt. Han är kort och rund är teatralisk när han håller tal och tillhör det demokratiska partiet. Privat kommer männen faktiskt väl överens, men politiskt står de alltså på varsin sida och ska nu stångas om en plats i senaten. I en rätt skarp kontrast till hur amerikansk politik funkar i våra dagar ger sig Abraham och Douglas ut på gemensam turné. I stad efter stad kliver de upp på hastigt byggda scener och podier. Där står de i timmar och överröstar livade folkmassor med sina starka röster och slipade argument. Douglas gestikulerar vilt och slänger sig med stora ord. Lincoln är mer stilla, men drar in publiken med sina lantliga uttryck och glimt i ögat. Under en debatt sammanfattar Abraham sin syn på slaveriet med orden: ett hus i strid mot sig själv kan inte stå kvar. Orden hämtar han från Bibeln och menar att det går inte längre att delar av landet är fria medan andra tillåter slaveri. USA måste vara antingen det ena eller det andra, annars kommer landet splittras. Han vet nog inte ens själv i det här tillfället hur rätt han har. Journalisterna som följer i släptåg efter kampanjen trycker upp talet som snart finns i mängder av dagstidningar och inte bara i Illinois.
Och det är då han blir nationell kändis. Och det här är spännande för att han uppträder ju då som politisk motståndare mot en person som han har känt i delstatskongressen sedan han var ung. De är båda advokater från Illinois. Och sen fortsätter den här dramatiken då med att de möts i en serie dueller med jättestor publik runt om i Illinois.
Douglas vinner valet. Abraham går in i en av sina svackor och känner sig rejält misslyckad. Men trots förlusten har debatterna gjort honom till en snackis. Ända borta på östkusten pratas det nu om den skickliga, principfaste retoriken. Abraham smider medan hjärnet är varmt. Han trycker upp sina debatter med Douglas och publicerar dem över hela landet. Snart bjuds han till myllrande storstäder som New York och Boston för att tala inför viktiga herrar i fina salonger. Men det betyder inte att han är uppskattad överallt. I södern till exempel ser många på den långa gängliga slaverimotståndaren med skeptiska ögon. Han hotar ju hela deras levnadssätt och grundbulten för deras ekonomi. Detta kommer Abraham snart få skäl att tänka mycket på, men inte ännu. För under slutet av 1859 ser han en chans att använda sitt nya kändisskap som språngbräda till oanade höjder. Vita huset. Det vankas nämligen presidentval i det stora landet. Och trots att han är något av en nykomling på den nationella scenen ser Abraham en chans att ta sig hela vägen. För demokraterna är splittrade mellan två olika kandidater. Bland annat hans gamla sparringpartner Douglas. Sen finns ännu en kandidat från ett mindre parti. Om republikanerna kan hålla sams och visa enighet utåt tror Abraham att de kan ta sig fram som en slags kompromiss. Då kan deras kandidat bli president. Det blir som han förutspått. De andra kandidaterna skrämmer bort väljare från varandra med ihärdigt smutskastande och osämja. Då ser den lugne, odramatiske Lincoln rätt lockande ut. Han vinner varenda delstat i norr. Med runt 40% av rösterna vinner Abraham Lincoln valet 1860. Han är nu 51 år gammal och ska bli USA:s 16:e president. Men osämjan i landet blir allt tydligare efter att rösterna räknats. Från södern hörs förbannade röster. Trots sin jordskredsseger i norr vinner Abraham faktiskt inte en enda sydstat. Han har knappt fått några röster alls där. Och hans tydliga ställningstagande mot slaveriets expansion kan bara betyda en sak enligt dem. Han tänker avskaffa det helt och hållet. Nord- och sydstaterna har bråkat om slavfrågan i många år nu. Men valet av Lincoln blir stråt som får allt att rasa samman. Innan han ens hinner tillträda som president meddelar 7 sydstater att de lämnar unionen och bildar en egen republik. Amerikas konfedererade stater.
En självklar sanning är att hela inbördeskriget och att sydstaterna bildas och sen att inbördeskriget bryter ut, det beror ju på slaveriet och konflikten om slaveriet. Och att det är slavägarintressena som ju i sig är grogrunden och myllan för det mesta av rasismen i USA som ligger bakom det här. Och det säger man ju öppet då. Det är ingen tvekan om den saken.
Sydstaternas författning är en rak kopia av USAs med ett viktigt undantag. Rätten att hålla slavar skrivs in i lagen. I februari 1861 kliver familjen Lincoln ombord på det tåg som ska ta dem till sitt nya hem i Vita huset. Resan från Springfield tar runt 2 veckor. Ju närmare sitt mål de kommer, desto farligare blir det. För Washington ligger ju rätt långt söderut. Och sydstaternas ilska riktas mot Abraham personligen. Det blir väldigt tydligt under resans gång. Vid ett tillfälle hittar hans vakter till exempel en bomb ombord. En annan gång blockerar någon rälsen, möjligen för att spåra ur tåget. Risken för lönnmord är så påtaglig att Lincoln måste göra den sista delen av resan förklädd och ta sig till Washington anonymt. Abraham kommer alltså in i Vita huset med ordentligt huvudbry. Han tar sitt nya jobb på otroligt stort allvar. Och hans absolut viktigaste uppgift är att bevara unionen. Om delstater kan överge republiken så fort ett beslut eller ett val går emot dem, då har demokratin ingen chans att överleva. Så kan man sammanfatta Abrahams tankar om de utbrytande sydstaterna, som nu har utökats till 11 stycken. Det är en revolt han har för händerna. Dessutom, med kanske det mest förkastliga syfte han kan föreställa sig, att hålla andra människor skapade i Guds avbild som egendom. Detta är ett väldigt farligt läge, och nu går det snabbt. I flera sydstater har lojala regementen redan samlats, redo att slåss för den nya konfederationen. I staden Charleston i South Carolina ställs allting på sin spets i april 1861. På en ö i stadens inlopp ligger ett fort. Soldaterna där vaktar ett vapenförråd och är trogna unionen. Nu kräver stadens sydstatslojala ledning att de ska överlämna sig. Men garnisonen vägrar och svaret går inte att misstolka. Charleston öppnar eld mot fortet. Kanonerna brakar som ett åskväder och kulorna haglar. Det amerikanska inbördeskriget har börjat. De dåliga nyheterna avlöser varandra under krigets första år. Konfederationen vinner i stort sett alla slag, ledda av sin vitskäggige general Robert E. Lee.
krigsmålen är ju från början två egentligen, att krossa sydstaterna. Det Lincoln alltid säger är att det som jag kämpar för och som är det enda jag kämpar för, och annars kan jag gå med på vilka kompromisser som helst, är att unionen inte splittras. Så att hålla ihop unionen, och det innebär att man måste krossa rebellerna i kriget. Och det andra krigsmålet är att skydda Washington DC. Så att man bygger liksom säkerhetsmurar, eller militära säkerhetsmurar runt Washington. Och många av de stora blodiga slagen sker ju väldigt nära Washington. För sydstaterna vill ju komma åt Washington DC.
På huvudstadens gyttiga gator kan man skymta Lincolns långa, framåtböjda figur flera sena kvällar. Under kvällspromenader mellan krigskabinettet och hemmet, längs stadens tegelfasader, vaktposter och hastigt byggda fortifikationer, grubblar Abraham över bästa vägen framåt. Han har svårt att sova, kanske för att han känner stort personligt ansvar för kriget, och det väger tungt på honom. Åldrandet går i raketfart av all stress och tunga nederlag. Även privat är det en bedrövlig tid. Den yngsta överlevande sonen, Willie, blir sjuk mitt under brinnande krig. Han dör i februari 1862, bara 11 år gammal. Efter sonens död stänger Abraham in sig i ett rum i Vita huset, sätter sig ensam och gråter. Men så, i slutet av 1862, kommer ett välkommet besked. Efter ett ofattbart blodigt slag har unionen lyckats vinna en knapp seger. Detta är tillfället Abraham väntat på. För i en låst byrålåda inne i ovala rummet, presidentens kontor, ligger ett papper. Det har Abraham själv skrivit och väntat på att offentliggöra. Han har inte velat göra det när unionen såg svag ut. Men nu är det dags, tänker han. Det som står på pappret, och han nu tillkännager som presidentorder i slutet av september 1862, ändrar hela krigets syfte. Alla förslavade människor i söderns utbrytarstater är från och med den 1 januari 1863 fria medborgare. Abraham Lincoln förklarar alltså slaveri olagligt i hela södern och i praktiken i hela USA. Mer än 200 år av slavhandel, ofrihet och förtryck ska nu ta slut.
Under början av presidenttiden och början av inbördeskriget så är Lincoln väldigt mån om att säga att min politik är inte att avskaffa slaveriet. Det kommer att avskaffas förmodligen i framtiden, säger han mellan raderna. Men det är inte min politik att göra det. Utan det kommer successivt av krigets inneboende logik, särskilt strategiskt för att kunna vinna kriget, så inser han att nej, men vi måste göra som abolitionisterna har sagt av moraliska skäl. Och man börjar snickra på det 13:e konstitutionstillägget, 13th Amendment. Och i de första versionerna av det så tänker sig ju Lincoln att man kan successivt avskaffa slaveriet och ersätta slavägarna för förlorad egendom. Frågan om att ersätta de förslavade människorna för deras lidande, den är ju inte aktuell.
Beskedet, som kallas för emancipationsproklamationen, är riktigt sprängstoff. Sydstaterna sätter tobaksröken i halsen när nyheten når om. Till och med på vissa håll i norr tycker folk att presidenten går för långt. Abraham håller inte med. På nyårsdagen 1863 signerar han istället proklamationen som ny lag. Han säger att han aldrig i sitt liv varit så övertygad om att han gjort rätt. 1863 bjuder på fler framgångar. I juli står krigets blodigaste slag vid den lilla byn Gettysburg i Pennsylvania. Delar av slagfältet omvandlas senare till en krigskyrkogård för de stupade. Och en mörk, kylig dag i november samma år ska gravfältet invigas. Abraham är på plats och håller ett kort, koncist tal. Gettysburg-talet kommer gå till historien som ett av de skarpaste, mest retoriskt skickliga talen i engelska språkets historia. På knappt 2 minuter förmedlar Abraham att kriget faktiskt handlar om frihetens och demokratins framtid. Inte bara i USA, utan i hela världen. Under 1864 blir det tydligare att unionen kommer vinna kriget. Nordstaternas arméer går från klarhet till klarhet under nytt effektivt ledarskap. Men medan armén går mot seger väntar sig Lincoln förlust. I det nya presidentvalet alltså. Han tror inte folket vill ha kvar honom och blir rejält förvånad när rösterna räknas under hösten 1864 och telegrafremsorna med segerbud avlöser varandra i Vita huset. Han blir den första presidenten att bli omvald på över 30 år. Men beskedet han verkligen längtar efter kommer den 9 april 1865. Nu har unionens armé besegrat sydstaternas främsta general, Robert E. Lee, som kapitulerar. Inbördeskriget är i praktiken över.
Parterna i det här kriget har varit ganska jämnstarka, oväntat jämnstarka egentligen, under större delen av kriget. Men nu, alltså under 1865, så blir det uppenbart att det håller på att kapsejsa för sydstaterna, så det är inte oväntat. Men det är ju fortfarande ganska trögt med information, och ett exempel på det som är särskilt intressant i vår tid, det är ju när de sista som man känner till, svarta personerna i sydstaterna, får veta att emancipationen har kommit. Vi är fria. Och det skedde enligt traditionen i alla fall i Galveston, som ligger ute på en ö i Texas. Och när den officer kom över med båten som kom med nyheten att ni är fria den 19 juni, om man börjar kalla det för Juneteenth.
Washington DC fullkomligt exploderar i triumfens härlighet. Invånarna berusar sig på segerns sötma och lättnaden över att hemskheterna äntligen är slut. Unionens flagga vajar högt över husen medan musik och glädjerop ekar genom gatorna natten i ända. Abraham själv sitter på en flodbåt och läser pjäsen Macbeth när beskedet når honom. Utåt sett är han knappt samma man som när kriget började. Den tidigare starka kroppen liknar mest ett skelett. Ringarna under ögonen är djupa och mörka efter alla sömnlösa nätter. Pannan är ett zigzag av rynkor och skägget längs hakan blir bara gråare. Men nu är det som att en väldig tyngd lyfter från hans axlar. Efter 4 långa, fruktansvärda år är kriget äntligen vunnet. Till skillnad från de uppsluppna folkmassorna i huvudstaden firar Abraham inte segern. Det vore inte rätt, tycker han. Nu är de ju landsmän igen, alla syd- och nordstatare. Och man firar inte sin landsmans motgång. Det vore att strö salt i såren. Och hur glad kan man ens vara när nästan 700 000 amerikaner ligger döda på slagfält, i brända städer och längs vägarna? Ett par dagar senare tågar tusentals invånare fram till Vita huset och ropar efter ett tal från presidenten. Under det här talet hoppas Abraham att de svarta män som slagits i kriget ska få rösträtt. Dessa ord blir droppen för en stilig ung man med prydlig mustasch och becksvart hår, John Wilkes Booth.
Han är en skådespelare som uppträder, men har också agerat som förmodligen lite grann som hemlig agent. Och de är ju såna här lite terroristceller, så att han har kompisar också som försöker genomföra dåd mot andra. Och då har han ambitionen nu att han hade egentligen först planerat att kidnappa Lincoln och använda honom som gisslan för att kräva frigivande av sydstatssoldater. Men då har Lincoln hållit ett tal den 11 april där han är väldigt försonlig mot sydstaterna och talar om ganska försiktiga åtgärder för att rekonstruera USA efter kriget. Det är tillräckligt starkt för att en sån som Wilkes Booth som hatar Lincoln, att nej, nu ska jag inte bara kidnappa honom, nu ska jag skjuta honom åt bräde.
Booth är inbiten rasist och kan knappast tänka sig något värre än att svarta medborgare ska få fler rättigheter. Under talet vänder han sig till en kamrat och väser ut ett löfte. Han ska göra slut på presidenten. På långfredagen den 14 april 1865, 5 dagar efter Lees kapitulation, åker Abraham och Mary droska genom Washington, och han är på topphumör. Efter alla svåra år med krigets fasor och deras äldste sons död kan han och hans fru äntligen se fram emot lyckliga tider. De båda måste se till att vara gladare från och med nu, säger han till Mary. På kvällen gör de sig redo att gå på teater med ett par vänner. De anländer lite sent. Pjäsen har redan börjat när de tar plats på balkongen. På scenen avbryter man föreställningen för att hälsa presidenten välkommen. Och bandet spelar Hail to the Chief. Abraham bockar artigt. Han hade nog föredragit att bara få slinka in obemärkt. Men sen sätter han sig ner i den gungstol som står på balkongen. Och pjäsen fortsätter. Mary klänger lite på sin makes arm. Nästan som om de är nykära. Hon viskar försiktigt vad hennes väninna ska tro när Mary klättrar så på sin man. Abraham ler tillbaka och svarar att det har hon nog inget emot.
Flaggorna sträcker ut sig längs logens väggar och över balustraderna. I en sammetsklädd gungstol sitter Abraham och håller sin älskade fru i handen. Vilken härlig dag de haft, Mary och han. De har drömt om tiden efter presidentskapet. Kanske kan de resa ända till Kalifornien. Eller över Atlanten till det heliga landet. Det vore underbart. Pjäsen är riktigt rolig. Publiken är som förtrollad av det lustiga skådespelet. Så ingen noterar mannen som försiktigt tar sig fram i mörkret mot presidentlogen. Abraham sitter framåt lutad i gungstolen när teaterpjäsen når sin kulmen. Efter en särskilt rolig scen briserar hela salongen i gapskratt och Abraham skrattar lika gott som alla andra. Han märker inte att dörren bakom honom öppnas och att en man höjer armen rakt mot hans bakhuvud. Sen hörs en skarp smäll. Och allt blir svart.
Abraham Lincoln skjuts i huvudet på knappt en halv meters avstånd. Hans lealösa kropp forslas i all hast över gatan till ett värdshus. Sängen han läggs i är för kort för honom och han måste ligga på snedden. Men det spelar ingen roll hur han ligger och det vet läkarna som skyndat dit. Det här såret går inte att operera. Nu handlar det bara om att göra det så bekvämt och värdigt som möjligt och invänta det oundvikliga.
Han blir ju översläpad över gatan till en lokal där han ligger och dör sen helt enkelt, Lincoln. Och Booth, han lyckas smita men blir upphittad av en grupp soldater ett par veckor senare tror jag. Och blir skjuten då helt enkelt. Så han försvinner från historien sen. Direkt.
Efter 9 timmar händer det. Vid 7:20 på morgonen den 15 april 1865 dör Abraham Lincoln, 56 år gammal. Hans liv är en slags mall för den amerikanska drömmen. Från en anonym, utfattig barndom till landets högsta ämbete. Längs vägen lär han sig själv att läsa, skriva och navigera sig genom juridik, politik och slutligen krig. Han lyckas hålla ihop landet under ofattbart svåra omständigheter, trots fara för sin egen popularitet, säkerhet och sitt liv, gör han dessutom upp med landets värsta sida och sätter punkt för mer än 200 år av slaveri. Efter hans död kommer emanciperingen dock skrivas in i grundlagen och därmed innebära ett fullständigt slut för slaveri i hela landet.
Han var en stridens man och en fredsälskare. Han försvarade slaveriet, men han släppte slavarna fria. Han var en stor paradox, den Lincoln. Men han var stor nog att verkligen vara den paradoxen som hade gjort skillnad i USAs historia.
Du har lyssnat på historien om Abraham Lincoln med mig, Blanda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av